fan, vilket jävla kanonavsnitt ni ska få lyssna på nu. Men först så vill jag att ni tar en liten paus och noterar hur ni reagerade på det jag just sa. Fan, det ska bli så jävla kul avsnitt. Tyckte ni att jag lät stöddig och ovårdad? Blev ni lite provocerade? Eller var det någon som tyckte att jag lät avspänd, punkig och spontan? Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och dagens avsnitt som ska handla om svärord och svordomar. Varför svär vi? Vad fyller svordomar för funktion? Hur uppfattas den som svär? Och mycket mer.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna part och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Svordomar, kul ämne. Det här var faktiskt jätteroligt att läsa på om och det fanns så himla mycket rolig forskning. Det var svårt att avgränsa sig för det fanns så mycket jag ville ta med, så att säga. Vad tycker du om svor? Vad har du för favoriter?
De jag använde tidigare, fan och jävlar uppenbarligen. Men jag vill bara snabbt säga att vi har ju nämnt svordomar innan, eller jag har säkert 8 inspelningar tagit upp det här med svordomar, eftersom jag vet att många av er lyssnare tycker att jag svär för mycket. Och jag gör ju det. Jag svär ju väldigt mycket också i den här podden. Och jag hoppas att det här avsnittet ska göra att vi kan mötas, lyssnare som avskyr svordomar och jag som svär, och se om antingen kanske jag får lägga av eller att ni förstår varför jag gör det. Så det blir ett roligt utforskande för oss. Men som du vet, Björn, jag svär mycket. Vilka är dina favoritsvordomar? Vad är du för någon svärare?
Ja, det är väl fan och jävlar också då, som jag använder ganska vardagligt. Sådär. Och sen så glider man ju in i, eller man, jag glider in i könsord när jag slår mig till exempel, om jag går in med foten i en tröskel eller så. Ibland kan det bli lite sammansatta ramsor.
Mm, är det nu du vill att jag ska säga förlåt alla lyssnarna för fittbuss?
Ja, just det.
Väldigt många lyssnare har en gås oplockad med mig även här. Jag försöker mig i av vårt avsnitt, jag tror att det är nummer 45, ska illustrera hur det kan vara för en person som blir var nedskvätt av en buss som åker förbi. Och så illustrerar den personen genom att säga att personen tänker fittbuss. Och det är flera lyssnare som har lyssnat på alla våra avsnitt fram till det avsnittet, men där och då lagt ner. En till och med stannade rakt upp och ner på övergångsstället och kände att nej, det här var ofeministiskt och det var risigt och det var inte hur man ska prata. Och det, jag ber om ursäkt för det. Det kan nog komma en och annan till fittbuss. Det säger jag inte att det är omöjligt, men jag ber om ursäkt för den fittbussen.
Mm. Nu fick du öva på att säga förlåt, som vi pratade om i förra avsnittet också.
Ja, vet du, det här är nämligen ett nytt år, Björn. Förlåtelsens år.
Förlåtelsens
år. Jag ber om förlåtelse.
Just det. Ha, ska vi ge oss på en definition då, en psykologisk definition av svordomar. Ett ord, ett uttryck eller en gest eller ett annat socialt beteende som uppfattas som otrevligt, förolämpande, vulgärt eller som uttrycker bristande respekt mot något. What the fuck? Jag tänkte jag ska börja ta avstamp i en artikel jag läste i Svenska Dagbladet. Det var en intervju med en Magnus Ljung som är professor i engelska och har intresserat sig mycket för svordomar. Han har skrivit en bok som heter Svordomsboken. Han är också mannen bakom en studie som heter Swearing, a Cross-Cultural Linguistic Study.
Och, roligt!
Ja, precis. Jag tyckte det kan vara kul att bara kika på det här kulturella med svordomar. Mm. Vi kan börja där. Ofta så handlar det då i alla kulturer om religion, avföring, könsorgan, men också sex i alla möjliga former. Och sen så har vi mamma-motivet som är väldigt stort i många kulturer. Och jag citerar den här artikeln då. Att i alla romanska språk, i ryska, i polska, i arabiska, i kinesiska, i turkiska, där är liksom mamma och systrar, döttrar, far och mormödrar väldigt vanliga måltavlor för svärande, så att säga. Däremot svär man inte om pappor eller bröder.
Jätteintressant. Vad har vi för analys på detta? Vad säger?
Jo, det här tänker man sig då en slags återspegling av hur stark hederskulturen är egentligen i ett samhälle. För att där är det ju så att säga mannens uppgift att skydda familjens heder inom citationstecken. Mm. Och man kommer åt honom då genom att så att säga förolämpa kvinnliga släktingar till honom egentligen.
Mm.
Vi har ju inte det speciellt starkt hos oss, men det räcker med att liksom bege sig till Sydeuropa så blir det mycket vanligare. Och där är det också vanligare med förolämpningar som kretsar kring religion liksom, och katolska symboler och sånt där. Han listar några väldigt roliga, tyckte jag, spanska svordomar. Till exempel då, här på det här. Jag bajsar på oblaten. Väldigt typisk spansk förolämpning.
Men gud, förlåt, vem är det som får lång näsa här egentligen? Den som bajsar på oblaten eller?
Det är väl att man visar att jag har så lite respekt för dig att det är som att bajsa på oblaten då kanske.
Alltså oblaten är inte stora, det är ett trick verkligen, ett konststycke.
Jag skiter på Jesu apostlars alla 24 testiklar. En annan spansk svordom som man tar upp.
Ja.
Eller den horan till nattvardsbröd. Den typen av svordomar förekommer mycket där. Och han lyfter spanska och ryska, tror jag att det var, som de språk där man svär allra mest.
Jaså?
Mm.
Intressant, ja.
Din satan, satan, du din satans helvetes jävla skit, din jävla skit.
Ja, men en sån här grej som man kan säga om svordomar är att de är liksom definitionsmässigt då tabuord, det vill säga ord man inte ska säga. Och vad vet vi om sånt som är liksom censureras och är knappt?
Ja, men vi vill ha det. Vi kan inte låta bli det.
Nej, precis. Och det blir också väldigt så att säga kraftfullt.
Mm.
Och det här gör att svordomar är någonting som alla lär sig. Det är ingenting man kan gå igenom livet och liksom inte plocka upp.
Mm.
Och här har vi lite forskningsdata på det. Det här är då från den engelskspråkiga världen. Från England tror jag att det här var. Men redan i 2-årsåldern börjar svärande förekomma. Är det någonting du har märkt av hemma eller?
Ja, det är det. Och då var det så lyxigt så att jag hade läst en artikel om hur man skulle... Det var nog lite generellt barnbeteenden att så här, om barnet gör någonting du inte vill uppmuntra så gör inte en stor grej av det. För får de uppmärksamhet så vill de bara... Så fortsätter de. Vilket då när Max, han var rätt tidig med att prata och så började han då plocka upp någonting så här, jävlar, eller vad det var han sa, fuck you, något sånt. Och jag var tvungen att direkt ägna mig åt det här, jag spelade superneutral. Jag bara, och? Ett barn så jävlar, det spelar ingen roll. Och då slutade han ju jättesnabbt.
Mm.
Och sen var det någon gång när han, något annat barn i min närhet där det blir gulligt också, eller vad man ska säga.
Mm.
Så liksom brast ut och säger, åh nej, vad sa munnen? Så får man inte säga. Och då blir det liksom en jävla så här, en lång kaskad av svordomar bara för att det var så kul.
Ja, det där är ett litet problem med svordomar som jag själv har tänkt på. När man ska uppfostra och kanske inte vill att ens barn ska gå runt och svära jättemycket, men att det kan bli lite roligt sådär, och att det är svårt att dölja det, och då blir det lite uppmuntrande såklart. Alla barn lär sig det här, och när barn är i skolåldern redan så har man ofta en working vocabulary med 30-40 fula ord, alltså att man har en repertoar med 30-40 fula ord som man använder eller kan använda. Och om man tittar på befolkningen i stort då, så 0,5% av ens dagliga ordanvändande ungefär utgörs av någon typ av svordomar. Så ett ord på 200 då. Så att det ingår i vår språkliga basuppsättning, så kan man säga.
Mm. Mm. Jag tycker det är jättemånga, för nu när jag försöker komma på fan, jävla, jäklar och fittbuss.
Mm.
Ja, det 40 är jättemånga, avancerat.
Fittbuss.
Mm.
Ska med där också.
Mm.
Om man tittar på personlighet då, så är svärande, det är korrelerat med extraversion, att man är en extrovert person, svär mer, och det är negativt korrelerat med samvetsgrannhet, vänlighet och religiositet, om man ska ta några olika liksom, egenskaper.
Oops. Oh, det, man är liksom lite mer ovänlig om man svär mycket, kan man anta.
Ja, det kan man väl anta kanske då i viss mån, men som du kommer att märka i dagens avsnitt så är det mycket faktiskt ett försvarstal för svordomarna.
Och precis vad jag hade hoppats på med det här avsnittet.
Mm.
Kul för mig.
Ja, bra.
Mm.
Tror du att det bara är människor som ägnar sig åt det här, Lina?
Oj, spontant ja.
Ja,
men du skulle inte ställa frågan om det vore så.
Nej, men precis. Nej, men det var bara en sån här kuriös liten grej som jag stötte på nu när jag läste på om det här. Och som kanske säger en del om svärandets evolutionära ursprung också, som vi kommer in på sen.
Ja.
Men har du hört talas om de här experimenten som bedrevs på 60-talet? Det var, om det var en, eller det kanske var flera apor till och med, som man skulle uppfostra ungefär som döva barn. Alltså man lärde dem teckenspråk och så. Man ville egentligen testa språket, om de hade en förmåga att utveckla språk, schimpanser. Och det var det en som hette Washoe, en liten schimpans som han lärde sig ett tecken för smuts kopplat då till hans eget bajs egentligen. Så att det var väl ungefär synonymt för honom då. Och han började använda det här tecknet spontant som ett liksom ilskeuttryck och ofta tillsammans då med namnet på hans skötare som var...
Nej.
Som heter Roger. Så liksom bajs-Roger och sådär. Som ett sätt att liksom uttrycka ilska. Och en grej som man tänker sig en viktig evolutionär funktion i svordomarna, det är att man ska kunna uttrycka ilska, stark ilska på ett sätt som inte kräver fysiskt våld.
Just det, istället för att spöa på varandra.
Ja, och att det blir väldigt funktionellt och effektivt på det sättet då. Jag kan citera en professor i psykologi som heter Timothy Jay på Massachusetts College of Liberal Arts. Han säger så här: "There's a point where it's just more efficient to say fuck you than it is to hit somebody. Mm. We've evolved this very efficient way to vent our emotions and convey them to others." Alltså det blir en, så att säga, en konflikthantering som är mycket mindre kostsam än att ge sig in i slagsmål. Man kan liksom lämna en potentiellt fysiskt hotfull konflikt utan att tappa ansikte, så att säga.
Ja, exakt. Och det här är ju för mig en otroligt, ett otroligt starkt argument till varför jag ska få svära, för att annars skulle jag ju kanske ge någon på moppo.
Mm.
Så det är ett bättre alternativ att jag säger fan.
Visst.
Helvetes jävlar! Förbannade jävla biljävlar!
Oj, vad pappa svär.
Sune tänker att nu kommer pappa inte in i kyrkan.
Det här med klassgrejen, att rika människor svär så mycket. Alltså jag föreställer, nu har jag aldrig varit på den här klubben Sällskapet där enbart män får vara och väldigt rika män. Den ligger i Stockholm. Jag har inte heller varit på Noppes, men där folk har väldigt mycket pengar. Där är det ju ett tjuhelsikes förbannat trevligt jäkla gäng. Alltså där, det svärs ju något så in i bängen.
Mm.
Kul, muntert och varmt och hjärtligt.
Ja.
Tycker jag att de har det när de svär så där mycket.
Jag har faktiskt inte kollat specifikt på några klassaspekter här, men man...
Det är inte det väldigt mycket som vi pratar om det här med liksom väldigt hög status. Chefen är den som kan gå runt med en munkjacka.
Ja.
Det vill säga att riktigt dyra, rika personer, de kan slumma ner sig med språket.
Kanske det, men jag har nog tänkt, alltså bara privat här nog, kanske ännu mer kopplat till liksom arbetarklass och... För det är en intressant grej jag har noterat hos mig själv, att någonting som händer med mig när jag... Alltså det här kanske bara kommer fram som väldigt oskönt, men jag har upptäckt det här hos mig själv. Och det är så här, att när jag träffar en hantverkare till exempel, så ökar min svärfrekvens.
Mm.
Jag tror att det är ett försök att liksom bonda lite.
Mm.
Eller så är det, ja, varför... Är det så? Men...
Det kanske också finns en viss här lite manlig grej.
Ja, exakt.
Här, ja, du må vara den som skruvar upp en hylla för jag klarar inte av det själv, men jävlar vad soligt det är idag.
Ja, att man kompenserar på sin bristande manlighet på något vis.
Det är så jag menar. Svordomar är generellt någonting som är liksom, som gissar jag, eller frågar du mig så bara, ja, men det ska väl liksom vara ovårdat, lite fult, obildat, slarvigt och sådär. Men det var det jag menar med att överklassen kan liksom unna sig det för att de tillhör såna fina läger. Men skulle jag hamna på tidigare nämnda Noppes eller så, inte 17 skulle jag våga svära där. Där skulle jag liksom försöka hålla silversked och resten vackert i hand och inte svära.
Ja, vi kan väl stanna lite i det då. Det här med svordomar och liksom hur beroende de är av kontext. Alltså i vilka sammanhang svär du mest?
På lyset eventuellt och i uppsluppet sällskap av kamrater.
Mm.
Nu svarade jag utan att tänka, men jag tror att det är så.
Ja. Och i vilka sammanhang skulle du aldrig någonsin svära då?
Med äldre personer, med religiösa personer eller i högtidliga sammanhang eller när jag vill liksom ge ett duktigt intryck.
Mm. Och i podden då, hur känner du där?
Nej, men jag blir ju alldeles för... Det spelar ingen roll hur mycket jag liksom, kan ha så här föresats att vara jätteduktig och bara säga smarta saker och hålla mig till ämnet och så vidare. Men sen när vi väl sitter och bubblar så glömmer jag ju det hela tiden.
Ja, det blir det där avslappnade sammanhanget.
Avslappnade sammanhanget, men... Och det här var vi inne på lite kort så, i någon fredagsfråga. Jag tror ju att det för mig också finns ytterligare en dimension av, alltså svordomar för mig är också ett avsiktligt signalerande bortom det här, vad ska jag säga, istället för våld eller bara för att jag liksom vill förstärka någonting. Att jag svär och inte liksom ber Klara klippa bort svordomarna, eller även skrivna intervjuer där det ser extra fult ut med svordomar, så brukar jag vilja ha kvar det. Och för mig är det att jag vill signalera någonting, det här folkliga och också lite punkiga.
Mm.
Att så här, jag är inte någon liten behaglig gulletussa. Nej, skit på dig. Att för mig så fyller det någon liksom det finns någon identitetspryd bakom det.
Kan det vara en feministisk handling för dig att svära?
Ja, absolut.
För män svär något mer, nämligen, har man sett i de här engelskspråkiga studierna då. Män och yngre, unga vuxna, tonåringar och så.
Ja, det tror jag säkert. Jag tror jag tillhör liksom den feministiska årskullen som fostrades in i feminismen genom att roffa åt sig manliga beteenden för att vi ska också få. Prata högt, sitta brett, svära. Alltså, jag ska inte förminska mig, jag ska inte vara liksom duktigare, finare, renare än någon annan. Jag är en fri människa. Så det spelar nog säkert också in.
Mm. Ja, men vi svävade iväg lite nu i det här med svordomar och kontext. Alltså att det funkar olika i olika sammanhang. Och det är väl bara bra att ta upp det. För att jag menar, dagens avsnitt är mycket så att säga, ett försvarstal för svordomar. Men det finns ju massa sammanhang där det inte passar sig. Och de allra flesta brukar vara ganska bra på att reglera sig själva, helt enkelt. Men om man är med en religiös person till exempel, så blir det ju ofta då olämpligt och lite respektlöst att köra på. Så, där. Så att det kan man bara ha i bakhuvudet. Who's the slimy little communist shit twinkle toed cocksucker down here who just signed his own death warrant?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
På Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner, men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Och sen så är också svordomar någonting vi tycker är väldigt roligt. Om man tittar på de så här, liksom, sociala dimensionerna, det gör man ju.
Visst, alltså, jag har fnissat 3 gånger hittills, ja.
Alltså inte alltid, men det kan användas på ett väldigt kul sätt.
Ja, jag tycker att det är nästan till omöjligt att försöka vara en rolig person om jag inte också får svära.
Ja, det är ju faktiskt så. Alltså att om man gör det med liksom, rätt timing och roliga svärord och sådär, kan det vara jättekul. Jag har en favoritkaraktär i en tv-serie som heter The Thick of It. Jag vet inte om du känner till den.
Mm.
Någon sån här jätterolig...
Nej, men jag blev sugen när du berättade.
Jätterolig politisk satir. Det är en slags föregångare till Veep.
Mm.
Det är samma regissör som har gjort. Och även i Veep så förekommer ju svordomar väldigt mycket. Men det finns en karaktär i den här The Thick of It som bara är en sån här skotsk slags politisk tjänsteman som bara svär så otroligt mycket och så roligt. Och det är en ganska stor del av den komiska behållningen i programmet.
I'm gonna take your bollocks, I'm gonna fucking rip them off, I'm gonna fucking paint eyeballs on them. And I'm gonna stitch them onto a fucking sock and use that as a mouthpiece.
Och ordet fuck har liksom i engelska studier ratats, eller i en engelsk studie, 821 deltagare som fick rata 5000 engelska ord, och ordet fuck hamnade i topprocenten, så att säga. Bara ordet i sig, att det ansågs som så kul. Och man, nu när man läser de här studierna och de här artiklarna, forskningsartiklarna som jag har läst inför det här avsnittet, man märker att de här forskarna tycker också att de pysslar med något som är ganska kul. Artiklarna heter sånt som profanity can be therapeutic as fuck och sådana saker. Och så tycker de att de är lite roligare än snittforskaren, tänker jag.
Ja.
Och på så sätt så används svordomar som ett liksom, socialt kitt också. Att man använder sig av dem för att, så att säga, passa in eller vara rolig eller få andras sociala uppskattning. Så där.
How the fuck am I gonna get your money now? You think he's gonna give you fucking money? Are you out of your mind? Look what you did to this fucking guy. If you would have just kept your fucking mouth shut. Ah, what the fuck is the use? I should have never got...
Svordomar tar bort smärta. Vad tänker du om det?
Det tycker jag om.
Det tycker du om? Ja, brukar du svär när du slår dig? Hur låter det då?
Ja.
Att du behöver inte säga exakt vad du säger, men du kanske kan beskriva.
Nej för nu har jag bara hittills in i programmet har jag blivit lite självmedveten. Så nu, än så länge är jag faktiskt inne på att jag vill inte svära lika mycket som jag gör.
Nej.
Men om jag gör det så ser det som att helvete, till exempel, kan jag säga.
Tänk om det här blir avsnittet när du svär minst hittills.
Ja, då måste jag bort några fitpuss bara.
Jo, det finns någonting som kallas Keel Swear Lab på Keel-universitetet i England, K-E-E-L-E. Och där finns en forskare som heter Richard Stevens som helt har snöat in på det här med svordomar. Och han har bland annat då studerat sambandet mellan smärta och smärtupplevelser och svordomar mycket. Mm. Och jag läste en intervju med honom där han berättade att han fick idén till det här när hans dotter skulle födas och de var på BB och hans fru svor väldigt animerat och passionerat under sammandragningarna. Var det något som du ägnade dig åt på dina förlossningar?
Gud, det vet jag inte, men det gjorde jag nog. Jag har inte supertydliga minnen av alla de där timmarna, men nog svor jag. Jo, det gjorde jag. Men jag känner en annan liknelse. Det är ju så klassiskt kvinnotrick att ha en kam i handen och trycka hårt så att det gör ont i ens hand när man får verkar.
Ja.
För att då liksom förleder man smärtan på något vis.
Mm. Precis, det kanske kan vara lite samma funktion. Vi kan återkomma till det, till den grejen. Jo, och då pratade han med barnmorskorna och de sa, jo men det är jättevanligt att det svärs något så in i bängen under förlossningar. Mm. Och då tänkte han att jag måste kika på det här med liksom smärta och svordomar. Finns det någonting där? Och då så designade någon studie med isbad. Alltså det var, man stoppade ner handen i vatten med massa is i.
Mm.
Så fick deltagare antingen upprepa ett svärord under tiden som de gjorde det här. Eller så fick de upprepa ett mer neutralt ord. Jag tror att det var ett ord som bord eller något i den stilen.
Mm.
Sen så kollade han på dels smärttröskel, alltså när de började uppfatta smärta, och dels så att säga, uthållighet eller smärttolerans eller vad man kallar det. Alltså hur länge man kunde hålla kvar handen egentligen. Och de som sa de här fula orden då klarade sig 50% längre.
Nej!
Ja. Då funderade han på vilka mekanismer är det som gör att det blir så här? Och det här tyckte jag var en väldigt, väldigt rolig studie. Den var så himla liksom, kreativ på något vis. Då tänkte han så här. Ett par olika hypoteser. Antingen kan det vara, alltså svordomar är ju liksom relativt ovanliga i språket. 0,5% sa vi av snittpersonens språkbruk är
200 ord.
Fula ord. Mm. Sen så är också, vet vi då att svordomar är kul. Fuck ratas som toppkul ord. Och saker som är nya eller ovanliga som en svordom då är, plus rolig, kan ju fungera avledande. Det var en sån tanke. Apropå den där kammen i handen. Alltså att någonting som distraherar helt enkelt.
Mm.
Så att det var en hypotes. Den andra hypotesen är att man så att säga, svordomar försätter oss egentligen i en fight-flight-reaktion. drar igång liksom stresssystemet med allt vad det innebär. Alltså att när man får det påslaget, varit inne på det lite grann tidigare avsnitt, men det frisätts ju en liksom cocktail av hormoner i hjärnan. Jag vet inte om du har något sånt minne, Lina, av att du har till exempel spelat någon slags sport. Hjärtat har pumpat och du har haft det här liksom adrenalinet. Och att du kanske har slagit dig då, men att det inte har känts nästan alls, och sen så får du jätteont
efteråt. Ja, just det. Ja, när jag spelade handboll, jag var kanske 11 år, och Gina i motståndarlaget, Gina, om du hör det här, jag vill ha kontakt med dig, eftersom jag råkade berätta den här historien för min 4-åriga son, han är nu livrädd för Gina. Gina i alla fall sköt jättehårt en handbollsboll på mig när jag stod i mål, och det gjorde jätteont, men jag spelade vidare och Gina sköt igen, och då gjorde det för ont, så jag fick åka till sjukhuset. Och då var armen av på 2 ställen.
Wow.
Ej synkade ställen. Ja, bräckor som liksom gick stick i stäv med varann.
Otroligt.
Men då var jag nog lite adrenalinig där och spelade vidare trots att det gjorde ont.
Ja, precis. Så att det är egentligen då samma sak som det här, som den här andra svärhypotesen. Och då gjorde man ett till sånt här vattenbadsexperiment som var så himla roligt utformat. Man bad en reklambyrå ta fram 60 stycken svordomslika ord. De skulle liksom hitta på nya ord.
Fläkvete.
Typ så, ja. Sen hade man en liten vetenskaplig kommitté som då valde ut de 2 bästa av de här 60. Och då blev det orden Fauch, F-O-U-C-H. Fauch. Uh-huh. Och det andra var Twizzpipe. T-W-I-Z-P-I-P-E. Fauch och Twizzpipe.
Ja, jättebra.
Så att 2 ord som har vissa kvaliteter då, som de här svordomsorden har. Till exempel att de känns lite humoristiska och lite sväriga så där, i sina liksom, akustiska kvaliteter. Och sen så tog man ett traditionellt svärord, nämligen fuck. Och sen hade man också neutrala ord. Av typen bord igen då. Som en slags jämförelse. Och sen så fick deltagarna köra precis samma isbadstest igen. Mm-hmm. För då var tanken så här. Att om det är så att säga den här liksom distraktionsfaktorn. Det vill säga liksom ovanligheten och humorn i svärord. Då borde Fauch och Twizzpipe ha samma effekt som fuck.
Ja.
Ja. Och så jämförde man alla de här med neutrala kontrollord då, så att säga. Och då visade det sig att Fauch och Twizzpipe uppfattades visserligen som kul. Det fanns en humorfaktor där. Men det gav ingen effekt på smärttröskel eller uthållighet och så. Men det hade däremot fuck. I den här studien så hade fuck höjde både tröskel och tolerans med ungefär, smärttröskel och smärttolerans med ungefär 1/3 eller 30%. Lite drygt.
Oh.
Men Fauch eller Twizzpipe hade inte det. Så att då landade man i att det är nog mycket det här med så att säga att svärorden liksom drar igång, alltså riktiga svärord som fuck till exempel, ger ett påslag. Och man mätte också hjärtfrekvens samtidigt då. Och kunde se att det var på precis det sättet att Fauch och Twizzpipe gjorde inte någonting för hjärtfrekvensen, men det gjorde fuck.
Mm.
Och varför tror du att det är så, Lina?
För att fuck är något man säger i strid. Etablerat. Eller liksom...
Mm. Precis, och det är ju någonting man har lärt sig är lite tabu, eller hur?
Ja, exakt.
Så att man tänker sig då att det har att göra med liksom inlärning i barndomen.
Ah.
Och det har gjorts fler studier på det där som visar att det nog är på det sättet. Man har tittat på flerspråkiga personer och sett hur de, så att säga, reagerar på olika typer av svärord. Och då har man sett att sånt som man har med sig i sitt modersmål, alltså från barndomen, ger mycket mer, så att säga, påslag än lika grova ord som man har i sitt andra, som man har lärt sig i sitt andra språk sen.
Ja, som har lite koppling till det där barndomsförbjudna.
Ja, och så är det väl,
visst,
tänker jag mig. På något sätt så känns ju, engelska svordomar känns ju inte alls lika laddade.
Ja, men visst.
Om man tar en riktigt grov svensk svordom och en riktigt grov engelsk, så är det ju liksom lättare på något vis att säga den engelska.
Ja, exakt. Och det tycker jag man märker när man, om man är ute och reser och möter folk från där ingen av, vare sig man själv eller den från det andra landet, är engelskspråkig i grunden och så ska man bara stå och liksom snacka lite, då blir det så otroligt lätt att man står där och bara we went to a fucking bar, alltså så här, bara, va? Man vill låta lite tuff och lite avspänd och slänger sig hej vilt med ja, men engelska svordomar på ett sätt som en engelskspråkig nog inte skulle göra.
Nej, det, exakt. Man kan
ha samma respekt för det.
Det känns som att man har gått i den fällan någon gång, ja. Precis. Mm. Det här är också den princip, tänker man sig då, som förklarar att vi faktiskt verkar kunna bli lite starkare av att svära. En studie här från 2018 i tidskriften Psychology of Sport and Exercise. Där kunde man se då att de här försökspersonerna, de fick, jag tror att de satt på cyklar, du vet, sådana här träningscyklar där man trampar mot, med motstånd. Och sen så skulle man också, det fanns sådana här handtag, man griper tag i ett liksom handtag och ska pressa så hårt som möjligt. Så att det var det man testade. Och då så hade svordomar, alltså när man sa svordomar under tiden som man tränade, så hade det en, man hade ett bättre maximum performance helt enkelt. Och tänker man sig också då att man försätter sig i någon så här fight-flight-tillstånd av precis samma skäl som... Mm. Förklara det här med ökad smärttröskel och så.
Vet du vad jag känner hittills, om vi är tillbaka i hur den här avsnittet är ett försvarstal för svordomar eller ej, och om hur det jag ska svära mindre i min framtid, att det vill jag, och vet du varför? För jag vill att svordomarna ska fortsätta ha den där superkraften.
Ja.
Alltså om man svär hela tiden, då måste man ju vattna ur det där.
Ja, men det är ju en otroligt...
Om jag går runt och säger jävla förbann hela tiden, då kommer jag ju inte kunna föda barn och få smärtlindring av det, eller stoppa handen i någon isburk.
100%. För
det tabugrejen försvinner.
Så måste det verkligen vara. Och jag är helt övertygad om att om man skulle testa det experimentellt, så skulle man också komma fram till det. Att de här orden måste vara sällsynta för att vara kraftfulla. Annars blir det, det blir ju en så att säga, exponeringseffekt annars. Jag är helt säker på att om man skulle sätta en person och säga liksom fuck och mäta så att säga, påslag, hjärtfrekvens eller sån här hudkonduktans, du vet, när man får så här fukt på huden och sånt där, alltså sånt som indikerar stresspåslag. Jag är helt säker på att om man satt och gjorde det under en dag, nu får du göra det i 10 minuter och så tar vi en paus och så får du göra 10 minuter igen och så. Alltså, påslaget skulle avta. Det skulle ske en sån här exponeringseffekt. Så att, jag tror att du har helt rätt. Att man får hushålla lite mer där om man vill få ut all kraft ur de här orden.
Ja, ja.
Så att det inte går inflation i dem.
You wiry little twat.
You absolute cock.
Eating like a fucking slug.
You're really fucking boring.
You're a dick.
You fucking pig.
Det finns en populär idé om att folk som svär mycket gör det för att så här, kompensera för sitt bristande ordförråd, eller att man är så här, korkad på något sätt om man svär mycket. Men det där finns det studier som motsäger. Till exempel en från 2015. Det var en amerikansk studie. Man gjorde så här att man lät folk ta en minut då de fick spåna fram så många ord på en viss bokstav som möjligt. Mm. Sen så fick de en minut till på sig att spåna fram så många svordomar som möjligt.
Mm.
Och det här första testet mäter liksom fluency, alltså hur rikt språk man har. Och det visade sig att det korrelerade helt med hur så att säga, rik svordomsvokabulär man hade. Att folk som har en rik vokabulär har också en rik svordomsvokabulär. Och det är de svordomarna man gillar, eller hur? Det är inte de här, alltså det man verkligen går igång på och tycker är kul, eller jag. Det är ju folk som har ett liksom, kreativt svärande som visar att de är smarta och lekfulla med språket.
Ja, Björn, du är väldigt mycket det. Det är du. Men jag inser att den här faktan som du just rabblade upp, den hjälper inte oss andra så mycket. Det vill säga att om man säger fan och jävlar väldigt mycket, så betyder det inte att man har ett rikt övrigt ordförråd om man inte också har målande och roligt svärdomsordförråd.
Ja, alltså jag vet inte om jag har det heller så mycket.
Det har du är rolig.
Ja, tack, det var snällt. Nej, men jag tycker att det är kul att liksom försöka skapa egna kraftuttryck. Jag kan verkligen, verkligen gilla... Alltså om jag hör något för första gången.
Mm.
Engelska är ju ett väldigt härligt svordomsspråk.
Ja.
Britter är väldigt duktiga på det.
Britterna, ja.
Och det var någon gång jag hörde någon som kallade någon annan för non-entity. Alltså en icke-enhet. Det tycker jag är en väldigt liksom, elegant och rolig svordom. Den här personen är ett svart hål. Den liksom finns inte. Så sur är jag på den personen. Eller så värdelös tycker jag att den personen är. Roligt. Alltså jag tycker det är kul med folk som anstränger sig lite. Men poängen med den här studien då var helt enkelt att svära behöver inte alls vara ett tecken på ett fattigt språk. Det kan vara precis tvärtom.
Det är härligt.
Ja. Svordomar kan signalera självförtroende och ärlighet. Finns sådana studier?
Ja, men det är något ohämmat liksom. Ja. Alltså på ett bra sätt. Det vill säga, jag går inte runt och hycklar eller biter ihop. Jag säger som det är.
Ja, precis.
Åt helvete.
Just det. Ja. Och att det kan uppfattas på precis det sättet då. Eller också att det kan liksom understryka poänger och göra argument starkare. Det finns också sådana studier. Där finns ju en ytterligare tydliga fördelar med svordomar då. Mm. Privat åsikt som jag har att när någon använder svordomar med, liksom, och det är helt uppenbart att det är för att verka tuff inom citationstecken, då blir ju effekten ofta den motsatta.
Ja, visst. Det är ofta så, Björn. Men generellt, det är ofta vi tar upp sådana här, alltså folk som vill verka smarta, folk som vill verka allmänbildade, folk som vill verka tuffa, att man bara, nej, vi människor, vi genomskådar mer än vad man tror.
Ja, exakt. Avslutningsvis, om vi ska bara avrunda det här försvarstalet för svordomar så läste jag en artikel av en Kristin Jansevic som har forskat om det här med svordomar då, och hon går i den artikeln till botten med den här frågan: är svordomar verkligen så problematiskt? Är det något vi behöver liksom kämpa för att liksom hålla ner eller bli av med? Men först och främst konstaterar hon att det är en del av att vara människa. Vi kommer att svära, och många av de svorord som vi, svärord som vi använder oss av idag, svordomar, har liksom hundratals år på nacken. De hänger med. Över de senaste 3 decennierna har det inte skett någon tydlig förändring, varken åt det ena eller andra hållet. Hon har gjort någon sån analys då. Att det har liksom
att vi svär lika mycket.
Ja, precis. Så att hon pratar om att det kanske finns en allmän uppfattning då, om att det, att språket blir mer och mer ovårdat och så. Men det säger hon att så är det inte. Och sen säger hon så här, att svära kan man göra på alla möjliga sätt, alltså med goda och onda avsikter och så. Men som fenomen finns det egentligen ingenting som tyder på att det orsakar några särskilda problem alls egentligen. Hon säger så här: we have recorded over 10,000 episodes of public swearing by children and adults, and rarely have we witnessed negative consequences. Alltså, de har studerat 10 000 observationer av folk som svär i olika sammanhang, och inte i något av de fallen till exempel så ledde det till fysiskt våld. Och ofta så blir så att säga, konsekvenserna positiva, till exempel att det utlöser skratt. Och så att i sig är svordomar ingenting som man behöver oroa sig för eller så.
Underbart. Vi avslutar avsnittet där, eller hur? För i helvete.
Ja.
Kan man säga att satsa på ett rikt svärordförråd och hushåll lite med svordomarna så att de får den önskade effekten när det väl är dags. Men tro inte att du är osmart bara för att du råkar svära lite extra mycket. Det var allt för oss denna gång. Jag heter Lina Thomsgård och svordomsexperten, eller rätt sagt den som har samlat ihop andras svordomsexpertis idag, var som vanligt psykolog och författare Björn Hedensjö. På länk är vi båda två idag, eller jag är på länk, du är i studion. Och studion heter Beppo och producerar vår podd gör Klara Wallin, och klipper den gör Peter Malmqvist. Och ni hittar oss på Instagram, Dumma Människor heter vi där, och där brukar vi lägga upp filmer, klipp och bilder kopplade till avsnitten så fort vi kommer på bra grejer. Och nu, Björn, vill jag att du lägger upp på Instagram om möjligt ett filmklipp på din favorit svordomsidol.
Ja, men det gör jag så gärna.
Från tv-serien. Ja, perfekt. Bra, tack för idag hörni. Hej då!
Dumma Människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!